Ukraina är på det sättet ett lätt land att jobba i, att människor är ganska det där välvilligt inställda, och många känner att det att de berättar och förklarar om sitt liv också hjälper Ukraina. Att de vill att den här berättelsen ska komma ut och de vill berätta om sin vardag.
Det här säger min kollega, utrikesredaktör Dan Helenius, som just har kommit hem från Ukraina, om hur ukrainarna tagit emot honom som finsk journalist.
Och sen står Finland är ganska populärt i Ukraina.
Okay.
Att delvis har vi gett ganska mycket stöd och våra politiker har uttalat sig kraftigt. Och sen ser många ukrainare oss som vi har också en dålig granne, som de skulle säga. Och en historia av tidvis konflikter eller konflikter med Ryssland, och det här skapar en viss känsla bland ukrainarna att vi står på samma sida. Och förvånande nog så kommer det liksom ganska ofta hänvisningar till vinterkrig, eller en officer som jag talar med uttalar sig till och med om det finska statsvapnet, att lejonet står på en rysk trampar på en rysk sabel. Den här sortens detaljkunskap är ganska ovanlig om Finland.
Det här är nyhetspodden från Svenska Yle, idag med mig Alexander Bejar och Dan Helenius, om hur Ukraina mår då ännu en krigsvinter närmar sig och Donald Trump lovat få ett slut på kriget. Dan har just kommit hem från en reportageresa i Ukraina där han besökte både huvudstaden Kiev och staden Sumy, som ligger nära Kursk-regionen, en rysk region som Ukraina har tagit i besittning. Dan, vad möttes du av när du kom till Ukraina?
Det som jag ska komma ihåg att Ukraina är ett väldigt stort land och liksom kriget ser väldigt olika ut i olika delar av landet. Att i Sumy ser du väldigt tydliga spår. Det finns försvarslinjer som är grävda färdigt inför liksom de skulle behövas. Och staden Sumy utsätts för nästan ständiga attacker. Så du ser spåren både av bombningar och annan militär närvaro. Det finns mycket soldater på gatorna i Sumy. I Kiev så är spåren inte lika tydliga. Kiev har ett ganska bra det där luftvärn och det är ganska ovanligt att det blir större skador i stan. Så där är livet mer normalt kanske, i den mån vi nu kan tala om normalitet.
Mm, mm. Då jag har sett bilder från, eller jag såg en video alltså som du hade gjort från Sumy, så såg det ändå ut som vilken stad som helst i princip. Alltså så där folk gick omkring på gatan. Det var samma problem som vi har i Helsingfors, elsparkcyklar som svischar förbi. Hur är läget för den civila befolkningen just nu? Kriget har pågått i nästan 1000 dagar.
No, i Sumy så är läget svårt. Alltså det är farligt för den civila befolkningen. Att Sumy träffas av ryska Shahid-attackdrönare nästan varje dag och ibland också av tyngre robotar eller glidbomber. Men som du säger, att kriget har hållit på i nästan 3 år och människor är kanske lite avtrubbade, de är trötta. Och man försöker bita sig fast vid någon slags vardag eller det som finns kvar av det. Att försöka leva ett liv trots kriget. Och det här leder ju också till det att just på bilder och sånt så kan det se ut som om det är tryggt och normalt. Och räddningschefen för Sumy-regionen som jag talade med sa också att folk orkar inte mer att söka skydd varje gång flyglarmen går, för det går flera gånger per dag. Och det här leder tyvärr också till att flera människor dödas och skadas än om alla skulle söka skydd varje gång. Men då skulle också deras liv vara ett enda springande av och an.
Hur ser man på den kommande vintern?
Kort sagt med oro. Många funderar på det, att kan de stanna kvar i Ukraina under vintern? Om Ryssland fortsätter att anfalla energiinfrastruktur så kan det bli så att det blir så kallt och mörkt i många städer att människor igen måste fly. Och att det då kan leda till en större flyktingvåg in i Europa igen från Ukraina. Och Det går också rykten och såna här halvtrovärdiga rapporter om att Ryssland planerar någon slags attacker mot Ukrainas kärnkraftverk, vilket är egentligen det enda de har kvar av sin energiproduktion. Då att man skulle slå ut kärnkraftverken på något sätt. Och skulle det här ske så skulle det betyda en ofantlig katastrof, förstås. Men det här är tankegångarna och många förbereder sig på att lämna landet om det skulle behövas. Och då är det tankar kring att det är bättre att resa före det händer, före den stora rusningen, eller ska man vänta och hoppas på det bästa?
Ukraina går in i en tredje vinter av krig. Vilka är de största utmaningarna just nu?
Förutom frontläger som ju speciellt i östra Ukraina är ganska svårt. Ryssland fortsätter att anfalla och skuffa sakta tillbaka de ukrainska styrkorna. Så är den här energiförsörjningen den stora frågan och det stora orosmomentet. Att ska man klara av att hålla städerna beboeliga under vintern?
Den senaste tiden har mycket fokus i rapporteringen från Ukraina handlat om uppgifter om att Nordkorea skulle skicka tusentals soldater till Ryssland. Sammanlagt uppskattar man att 12 000 soldater ska ha skickats eller ska skickas från Nordkorea för att strida på Rysslands sida i kriget. Brittiska BBC rapporterade tidigare i veckan att ukrainska källor har sagt att de redan nu har strid mot soldater från Nordkorea. BBC skriver att den ukrainska försvarsministern har uttalat sig om de nordkoreanska soldaterna i en intervju med sydkoreanska nyheter. Men Dan, 12 000 soldater från Nordkorea, vad säger man om det här i Ukraina?
12 000 soldater låter som väldigt mycket. Mm. Men det motsvarar ungefär en veckas förlust för den ryska militären. Att vi talar inte om mängder som på något sätt skulle kunna ändra krigets gång eller leda till något väldigt stort. Men det är ju klart att det är ju oroande att Ryssland får soldater annanstans ifrån. Och samtidigt kanske visar det västländernas svaghet här att Ryssland får ammunition och soldater från Nordkorea och vi är fortfarande ganska velande kring hurdant stöd vi ska ge. Och vi talar mycket om vad som är Putins röda linje, men vi verkar ha väldigt svårt att ställa upp något egna. Att vad följderna blir om Ryssland gör saker, utan vi reagerar bara på vad Ryssland hotar med.
Mm. Ett land som har stött Ukraina mycket sen kriget började i USA, där de just haft presidentval. Donald Trump blir ny president i USA. Hans mål eller hans budskap har varit under den här valkampanjen att han kommer att få ett slut på kriget i Ukraina på under ett dygn innan han ens tillträder som president. Vad tror man om det här i Ukraina?
I Ukraina tror jag inte att man tror på ett sånt här snabbt slut på kriget. Och man är ganska skeptisk till Trump. Man är oroad över att hans sätt att försöka få slut på kriget är att skära av stödet i Ukraina och tvinga Ukraina till någon slags ofördelaktig fred. Men samtidigt till exempel den ukrainska regeringen och Ukrainas president Volodymyr Zelensky har ju sagt att han kan komma överens med Trump också, att han fortsätter och han tror att man kan hitta en gemensam linje. Att de uttalar sig försiktigt positivt om Trumps tankar till en fredlig lösning. Hur mycket det här är verklighet, önsketänkande eller diplomati kan ju man ju sen fundera på. Men samtidigt är ju många ukrainare inte, Joe Bidens administration står inte heller högt i kurs. Man känner att Biden inte har gett Ukraina tillräckligt för att man skulle kunna vinna kriget, utan man har bara gett begränsat stöd så att man nu netto jämt kan hanka sig fram. De här begränsningarna på hur man får använda västvapnen, speciellt att man inte får slå till mot flygbaser inne i Ryssland, väcker frustration och ilska. Det betyder att Ryssland kan slå till mot Ukraina hur mycket man vill, men Ukraina får inte svara med de vapen man har fått av USA. Och det här är ju svårt att förstå för människor som bor i städer som bombas dagligen. Att, att varför får vi inte svara på det här?
Mm.
Och den förklaringen från USA har ju varit väldigt haltande.
Vilken har den varit?
Nå, delvis att man inte vill trappa upp kriget. Att man är rädd för att det skulle leda till en eskalering. Vilket det förstås kan eller inte kan, men att i Ukraina ser man att Ryssland eskalerar hela tiden, i vilket fall som helst. Att vad är skillnaden? Samtidigt i vissa uttalanden har man ifrågasatt hur effektivt det skulle vara, men att det låter ganska mycket som förklaringar. Det låter som att man har svårt kanske att slå fast en hållbar linje här. Och här finns det de som tror att Trump, hans linje må vara vad som helst, men han brukar ju inte ha hemskt svårt att ta den här sortens beslut. På gott och ont.
Ju längre kriget pågår, desto fler soldater behövs i Ukraina, det säger kanske sig självt. För ett par veckor sedan sa Ukrainas säkerhetsråd att det finns planer på att rekrytera och mobilisera fler än 160 000 nya soldater. Finns det fortfarande en vilja att strida för Ukraina bland ukrainarna?
Jo och nej. Det finns. Alltså, man mobiliserar hela tiden när mobiliseringsprocessen pågår. Alla måste anmäla sig till värvningskontorerna. Och om du till exempel då har, är det mer än tre barn eller tre eller flera barn, så får du en befrielse för en tid. Och det finns vissa sådana här. Men på det hela taget så ja, alla ska anmäla sig. Alla kallas ju inte in genast. Men det pågår en mobilisering, och jag besökte också en utbildning för drönarpiloter, och där hade de mycket folk. Och många, där var både soldater som vidareutbildas, men också civila som utbildas för att flyga sådana här små drönare vid fronten. Och de här utbildarna sa att av de 1000 som de har utbildat, så har ändå en betydande del sen ta i värvning. Antingen vid det brigaden som utbildar dem, de sa att ungefär 100 av de utbildade strider för dem nu, och sen flera hundra andra vid andra brigader. Så det finns en vilja, och det finns fortfarande folk som ansluter sig. Sen finns det ett stort problem med korruption. Rikare ukrainare har i flera fall lyckats muta läkare eller muta värvningsofficerare så att de har blivit befriade eller fått utresetillstånd. Och det här är ju ett stort problem, det tär på enigheten i landet. Men korruptionen har ju alltid varit ett stort problem i Ukraina. Och det fortsättningsvis, men bilden är att en del ansluter sig frivilligt, en del känner en plikt och en del försöker smitta undan.
Du har besökt Ukraina flera gånger under kriget. Hur, alltså, skilde sig den här gången från de tidigare gångerna?
Jag tycker att känslan är det att människor är tröttare. Man är mindre hoppfull. Men samtidigt så tror man fortfarande på att det är värt att fortsätta att kämpa och försöka, som de talar, nå en seger. Många människor har svårt egentligen sen att tänka sig hur den här freden eller segern skulle se ut. Att vad skulle betyda en varaktig fred? Skulle det räcka att återerövra områden, eller borde Ryssland på något sätt försvagas till den grad att Ryssland inte mer skulle kunna anfalla på nytt? En del talar om att hela Ryssland borde upplösas i mindre stater för att Ukraina skulle vara tryggt. Och i förlängning hela Europa, många talar om Finland och Karelen. Det verkar, Karelen-frågan verkar vara mer het i Ukraina än här. Det är då så svårt att förstå att för oss är det kanske inte en aktuell fråga. Jo, ukrainarna tycker jag inte har förändrats, och de är de samma, och sen är det. Jag tänkte på det att man måste kanske komma ihåg att maj och november är olika månader. Att saker kanske ser mörkare ut här också i november än vad de gör i maj. Men på det hela taget verkar stämningen vara tröttare, och man är mer orolig.
Tack så mycket för det här, Dan.
Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och min kollega utrikesredaktör Dan Helenius. Ja, från och med idag så kommer ett nytt avsnitt av nyhetspodden varje vardagsmorgon på arenan. Så klicka på hjärta och ring klockan i arena-appen så missar du inga av våra avsnitt.